Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till avsnitt 80 av podden Vi går till historien. Och du är med där borta.
Just det, Ulf Gensjö. Och vi ska nu, Fredrik, fortsätta med att följa de synnerligen intressanta kusinerna. Den abdikerade svenska drottningen Kristina och hennes efterträdare Karl den tionde Gustav. I förra avsnittet såg vi hur Kristina konverterade till katolicismen vid tre tillfällen i tre etapper. Först i hemlighet i Bryssel, julen 1654. Sen offentligt hösten därpå i Innsbruck. Och slutligen i Rom, julen därpå 1655. En otrolig propagandatriumf för påven, det enda barnet till den kung Gustav den andra Adolf som kämpat och offrat sitt liv i kampen mot katolicismen, blir själv katolik. Men ett lydigt verktyg, redskap för påven och katolska kyrkan, är Kristina alldeles för stark och självständig för att bli.
Det var ingen katolsk kejsare där nere på kontinenten som också blev glad.
Absolut. Flera katolska furstar, den tysk-romerske kejsaren Ferdinand den tredje, som ju hade gått just avslutat det 30-åriga kriget, och även i Frankrike och Spanien då, de katolska stormakterna, var glädjen stor. Hemma i Sverige förbättrade den nye kungen från den falsiska ätten, men med Vasa prinsessan Katarina, Karl den niondes dotter, som mamma. Den svenska ekonomin med bland annat den så kallade fjärdepartsräfsten, ett första försök att få den mäktiga och av Kristina gynnade adeln att bidra till de bedrövliga statliga finanserna. Och som jag också berättat har kungen skapat förutsättningar för en tryggad tronföljd genom att gifta sig med den unga Hedvig Eleonora från Holstein-Gottorp. Under den långa riksdagen våren 1655 försöker kungen alltså förbättra ekonomin, men också få stöd för en aktiv utrikespolitik som skulle innebära nya krig för att utöka det svenska stormaktsväldet. Karl X Gustav är ju ingen enväldig monark. När det gäller en krigspolitik måste han få stöd av rådet för en upprustning och stöd av riksdagen för att förklara krig. Men han är en kraftfull och målmedveten monark som är likhet med Gustav den andra Adolf, som nog var lite av hans föredöme både när det gäller inrikespolitik och krigskonst, fick igenom det han ville. Med moderna termer kanske man skulle kunna säga att han i förhandlingarna såg till att ha problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet. När det gäller rådet har han en metod att minska dess inflytande helt enkelt genom att fördröja tillsättningen av nya råd när de gamla innehavarna avlidit. Det kunde ta flera år tills en efterträdare tog över och under tiden skötte kungen hans uppgifter. Och det här skulle bli aktuellt redan året därpå, 1656. Vi återkommer till det. Vi talade i förra avsnittet om att den i kriget mot Danmark och 30-åriga kriget mycket framgångsrika svenska armén nu skulle sätta sig i rörelse igen. Målet var i vilket land, kommer du ihåg?
Ja, Polen var det, va?
Det är Polen, ja. Varför då? Jo, vi hade ju Finland, Estland, Livland och Pommern. Och nu gäller det att ta den polska kusten och låta Östersjön bli ett svenskt innehav. Stilleståndsavtal med Polen hade inte förnyats. Vasakungen Johan den andre Kasimir envisades med att kalla sig kung av Sverige. Ryssland går in i Polen och kan fortsätta mot Östersjökusten i Livland. Kriget ska föras i Polen och då finansieras av erövringar i fiendeland. Det gällde när man krigade på den här tiden att man hela tiden förde kriget i ett fientligt land, så att säga. För då skulle, då menar man, kriget försörja sig självt genom plundringar av landet i fråga. Under riksdagen våren 1655 får kungen med sig adeln i tanken på ett krig mot Polen, men prästerna, borgarna, bönderna är tveksamma. En adelsman som är emot kriget är Herman Flemming, som ju samarbetat med kungen när det gällde reduktionen av adliga gods, men som nu vågade gå emot kungens krigiska planer. Alltså, Herman Flemming, han gick emot sina adliga ståndsbröder när det gällde reduktion av adliga gods och kungen när det gällde utrikespolitiken. Han måste ju helt klart varit en modig man med stor integritet. Polen-Litauen, det var ju en statsbildning som omfattade förutom dagens södra Lettland, Litauen, Polen, Belarus, Ukraina, ja även en del av dagens västra Ryssland, till exempel staden Smolensk. Det var ett rike från Östersjön ända ner till Svarta havet. Dagens västra Polen hörde dock till det tysk-romerska riket. Alltså efter andra världskriget flyttades ju Polen, så att säga, västerut. Det tidigare östra Tyskland blev polskt, medan det tidigare östra Polen blev ryskt. Warszawa var huvudstad i jätteriket Polen-Litauen. Vilnius, Minsk, Kiev var provinshuvudstäder. Carl Gustav räknade med att det försvagade riket skulle erövras av Ryssland och att det därför var ett tillfälle att få en del av ett rike på väg mot sitt sammanbrott. Det saknades en stark kunglig centralmakt. Adliga ätter kunde förmås gå över till den svenska kungen. Medan deltagande i ett krig som 30-åriga kriget kunde motiveras av att man skulle stoppa katolsk offensiv, är det svårare att moraliskt motivera ett angrepp mot Polen. 1800-talshistorikern Anders Fryxell, som jag citerat tidigare, han är mycket kritisk. Han skriver: "Låt de oss rörande angreppet mot Polen erkänna följande sanningar. Förnämsta drivfjädern var begäret att få plundra en nödställd grannstat. Förnämsta bundsförvanter vore en rad fosterlandsförrädare. Förnämsta framgångarna 1655 vann oss mindre genom svenska vapen än genom polska förräderier. Efter dylikt utsäde skördas ingen välsignelse. En hämmande rättfärdighet bestraffar förr eller senare varje förbrytelse, icke blott den enskildes utan och staternas."
Så han godtog inte frederien som det var, alltså polskt frederi här?
Nej, det här är ju ord och inga visor. Nej, han menade ju då att det här var ett synnerligen omoraliskt krigståg till Polen. Den polska staten var ju ett slags adelsrepublik. Alltså visst är en kung, då, en kung som valdes. Men den här kungen hade ju ett begränsat inflytande. Makten låg hos adeln, som i Polen var mycket stor, ungefär 10% av befolkningen. Man kan jämföra med Tysk-Romerska riket, Frankrike, England, där den utgjorde kanske ungefär 1%, och i Sverige ännu lägre. Men det var bara en liten del av den polska adeln, ungefär 300 familjer, som var mycket rik och bodde på praktfulla slott. De här adelsherrarna, man brukar kalla för magnater. Men det fanns inte olika titlar som grevar och friherrar, utan formellt stod alla adelsmän på samma nivå. Men i praktiken levde det stora flertalet adelsfamiljer ungefär som fattiga bönder. Men bönder, alltså det var bara adelsmän som fick äga jord, de icke-adliga bönderna, de var då livegna. Det finns ju ett uttryck, polsk riksdag, vad får du för associationer till det?
Ja, men det har jag väl hört talas om, men det kan jag tyvärr inte plocka fram ur.
Ja, det är väl att det är lite kaotiskt.
Ja, exakt.
Och det går tillbaka till ett fenomen i den polska riksdagen, Sejmen som det kallas, Librum Veto. Och det var något som infördes 1652. Och det innebar att det räckte med att en enda medlem av riksdagen röstade emot ett förslag för att det inte skulle gå igenom. Man såg det då som höjden av individuell frihet på något sätt för riksdagsmännen. Men det ledde ju förstås till häftiga diskussioner och motsättningar, och naturligtvis också att mycket få reformer genomfördes. Att Polen var ett valkungadöme hindrade inte att söner ofta efterträdde fäder på tronen. Ja, det var ju samma förhållande i valkungadömet Sverige under medeltiden som vi har studerat. 1587 hade ju Sigismund, son till den svenske kungen Johan den tredje och hans polska drottning Katarina Jagiellonica, blivit vald till kung i Polen. Och 1592, efter faderns död, blev han kung även i Sverige. Och den här svensk-polska unionen, den skulle ju sen störtas av Sigismunds farbror, hertig Karl, efter slaget vid Stångebro vid Linköping 1598. Sigismund, han fick ju sen nöja sig med att vara kung i Polen till sin död 1632. Han efterträddes av sonen Vladislav den fjärde och efter dennes död av halvbrodern Johan den andre Casimir. Sönernas mammor, de var systrar från ätten Habsburg. Alltså när Sigismunds första drottning dog så gifte han om sig med en syster till henne. Ingen av de här regenterna hade ju som sagt accepterat sina svenska kollegor och nära släktingar som svenska regenter, utan gjorde fortfarande anspråk på den svenska tronen. Johan Casimir, han skulle ju bli den sista Vasa-regenten och den sista manliga officiella Vasa-ättlingen. Han hade ett ganska dramatiskt liv. Under en resa till Spanien blir han kidnappad av den franska regeringen och hålls som gisslan i 2 år för att Polen ska sluta stödja den habsburgska tysk-spanska sidan i 30-åriga kriget. Under fängelsetiden ägnar han sig mycket åt religiösa grubblerier som leder till att han blir jesuit och efter frigivningen av påven utnämnd till kardinal. Eftersom Vladislav inte har någon son blir han dock aktuell till att efterträda brodern när denne blir sjuk och dör 1648 och lämnar därför kardinalsposten. Han segrar i kungavalet efter broderns död och tar över inte bara tronen faktiskt utan även broderns änka Marie-Louise. Hon skulle spela en stor och aktiv roll i fortsättningen i den turbulenta polska utvecklingen. Johan Casimir, han fick överta broderns bekymmer med uppror i söder av kosacker och tatarer och senare även med invaderande ryssar som, precis som idag, gick in i det som då kallades Lillryssland och som omfattar dagens västra och centrala Ukraina. Alltså det begreppet Lillryssland med Kiev som centrum i motsats då till Storryssland med Moskva som centrum. Men egentligen, det är ju väldigt intressant. Alltså det här Lillryssland Kiev, det grundades ju av vilka från början? Kommer du kanske ihåg?
Ja, just det. Det var inte det svenskar?
Visst, det var ju svenska vikingar. Det var Rurik, va? Mm. Och Ruser, vikingar för Roslagen och allt det där. Så att, för att ta en anknytning till dagens utveckling, när Putin pratar om att han ska ta tillbaka Ukraina, ryskt område. Alltså från början var det ju svenskt. Alltså det var ju ett svenskt rike. Så var det ju mer aktuellt att Ulf Kristersson pratar om att vi ska ta tillbaka Kiev-området och västra Ukraina, eller hur?
Det vore väl en stor framgång om man gjorde det.
Ja, och ärkebiskopen Mogren här, han skulle ju väl signa svenska trupper som får ner till Ukraina och krigade där, eller?
Vill Uffe här nu ha nu 4 år till efter den här mandatperioden, så är det ju klappat och klart.
Vi tipsar om det. Mm. Framförallt ska ju inte Putin här slå sig för bröstet och tro att han kan historien. Under våren och försommaren 1655 lägger Karl den tionde Gustav upp strategin inför det polska fälttåget. 2 arméer ska utgå från svenska Pommern, en under ledning av kungen och en ledd av fältmarskalk Arvid Wittenberg. En 3 armé under befäl av Magnus Gabriel de la Gardie, som efter konflikten med drottning Kristina nu återfått lite av sin tidigare status. Han var ju dessutom kungens svåger, han var ju gift med systern Maria Efrosyn. Han utgår från Livland in i Litauen. De la Gardies uppgift är att säkra kusten och motverka att ryssarna ska komma fram till Östersjön. Samtidigt vill Carl Gustav till varje pris undvika en konflikt med Ryssland, det räcker ju att kriga mot Polen. Och för säkerhets skull så skickar han en delegation till tsar Alexej i Moskva som förestår ett samarbete som kan leda till en delning av östra Polen mellan Sverige och Ryssland, men där avvisas av den ryske kejsaren. I samma syfte, att begränsa tänkbara fiender, tar han kontakt både med kurfurst Fredrik Wilhelm, Kristinas kusin, i Berlin i Brandenburg, och även den tysk-romerske kejsaren, Ferdinand den tredje. Han försäkrar kejsaren att hans fälttåg inte skulle påverka det tysk-romerska riket på något negativt sätt. I juli bryter Wittenberg in i Polen efter att få tillstånd gått igenom kurfurst Fredrik Wilhelms brandenburgska område. Han möter ringa motstånd. Han passerar floden Oder vid dagens tysk-polska gräns och intar den stora staden Poznan. Ledande polska adelsmän går över till svenskarna. Många hyllar Carl Gustav som kung istället för Johan Casimir. Och några veckor senare så anländer kung Carl Gustav till svenska Pommern och går in i Polen. Johan den andre Casimir, han är nu hårt pressad av ryssar från öster som närmar sig Warszawa och svenskar från väster. Smått desperat tar han kontakt med kejsar Ferdinand och erbjuder honom den polska kungakronan om han skickar trupper för att rädda Polen, och själv flyr han nu huvudstaden till Krakow. Och därifrån skickar han nu ett sändebud till den svenska kungens läger för att försöka inleda förhandlingar. Och Karl den tionde Gustavs ambitioner växer nu. Hans ursprungliga tankar att erövra den polska kusten erkänns nu av att knäcka Polen definitivt. Och i augusti intar han Warszawa som ger upp utan strid. Hur tänker han nu? Ska han utropa sig till kung i Polen och återupprätta Sigismunds svensk-polska union? Ska han bli kung över ett jätterike som sträcker sig från Ishavet till Svarta havet? I det här läget varnar Kristina i brev på ett ganska upprörande sätt i all hemlighet den tysk-romerske kejsaren Ferdinand för svenskarnas offensiv i Polen. Hon skriver att de kanske kommer att fortsätta mot Wien och till sist mot Rom. Hon uppmanar kejsaren att vara på sin vakt och ha kontakt med Danmark och Holland för att stoppa svenskarnas planer.
Var det här för jävla högförräderi?
Ja, verkligen. Hon antyder också att hon kan tänka sig att återvända till den svenska tronen i händelse av att kusin Carl Gustav skulle avlida och sen låta en habsburgare bli tronföljare, allt för att ställa sig in hos kejsaren. Ja, det här är ju oerhört upprörande, eller, som du säger.
Nej, det är fejkat, eller?
Nej, det är sant. Alltså, de här breven finns väl. Och det där verkar ju verkligen som högförräderi. Varför gör de så, tror du?
Nej, jag har ingen aning.
Är det en plan? Alltså, är det så att de på något sätt ändå vill komma tillbaka till den svenska tron? Alltså, det här är ju intressant. Vi ska återkomma till Kristina. Men det här, inte minst du har ju hävdat det här, att det här med religionen, det var ju inte det viktigaste. Utan Kristina är ju på något, först och främst en slags maktmänniska, eller hur? Hon älskar makt. Hon vill ha makt och inflytande.
Mm.
Ja, vi ska se hur det går. Tillbaka till situationen i Polen. Helt klart har Johan Kazimierz förlorat allt förtroende hos allt fler polacker. Och hans situation blir inte bättre av att han i september flyr landet in i Habsburgarnas tysk-romerska rik. Och svenskarna går vidare söderut, och i oktober faller även den gamla huvudstaden Krakow. Fältmarskalk Arvid Wittenberg blir guvernör över södra Polen. Och det som återstår för svenskarna att erövra är nu egentligen bara de ursprungligen tänkta områdena längs Östersjön med den främsta hamnstaden Danzig, dagens Gdansk. De fortfarande obesegrade polackerna i norr tar nu kontakt med den tidigare svenskvänlige kurfurst Fredrik Wilhelm i Brandenburg, som då byter sida och skickar trupper till polackernas försvar. Men de blir besegrade av svenskarna, och i början av januari sluter kurfursten ett fördrag med svenskarna i Königsberg, alltså dagens Kaliningrad. Skicklig chefsförhandlare är här rikskansler Erik Oxenstierna, som blir för Karl den tionde Gustav något av vad fadern Axel varit för Gustav den andra Adolf. Tyvärr skulle han året därpå drabbas av fältsjuka och avlida, bara 32 år gammal. Senare samma år avlider också riksamiralen Gabriel Bengtsson Oxenstierna, och Carl Gustav, han har inte bråttom att ersätta dem, som vi talade om förut, utan han tar tills vidare över deras uppgifter och befogenheter. Ja, jag pratar om kurfursten Fredrik Wilhelm, men jag kanske ska förklara det här begreppet kurfursten. Det tysk-romerska riket, det var ju en statsbildning med cirka 400 olika stater av olika storlek, kungariken, hertigdömen, grevskap och så vidare. Och de var ju ledda av furstar med olika titlar. Och kurfurste, det var den förnämsta titeln, alltså de som stod närmast under kejsaren. De var 7 stycken och var de som valde en ny kejsare, alltså riket var en valmonarki. Och kur betyder här val. Det har vi ju där uttrycket kora, va? Du vet, man korar en segrare, kan man ju säga, eller hur?
Mm.
Vid årsskiftet nu, 1655-56, kan den svenska kungen se tillbaka på ett halvår av makalösa militära framgångar i det polska kriget. Både den nya huvudstaden Warszawa och den gamla Krakow har fallit i svenskarnas händer, och både den gamla och den nya huvudstaden plundras grundligt. Det mest spektakulära krigsbytet från Krakow, det är den heliga Birgittas skrin med hennes reliker som Sigismund tagit med sig när han lämnade Sverige, men som nu återbördas till Vadstena, där man ju fortfarande kan hitta den. Den har du sett, eller hur?
Jo, men det måste jag ha.
Mm. Och ja, alltså vad det här skrivet egentligen innehåller, det kan ju diskuteras. Det gjorde vi när vi talade om henne, kommer ihåg, för många avsnitt sedan. Är det verkligen hennes ben som ligger där, eller någon annans och så vidare? Det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Det är väldigt spännande och intressant. Men fråga det, om inte en händelse på hemmaplan i Sverige övertrumfar detta. Vad? Jo, den 23 november har drottning Hedvig Eleonora nedkommit med ett välskapt gossebarn som får namnet Karl. Tronföljden är tryggat.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den stolte fadern som inte kunnat närvara vid förlossningen på grund av kriget skriver nu brev hem till hustrun med noggranna föreskrifter om hur den lille sonen ska skötas. Carl Gustav är ju en flitig brevskrivare. Vi har ju tidigare berättat om hans flitiga brevväxling med fadern Johan Casimir. Till hustrun och även till brodern Adolf Johan skriver kungen på tyska. Han betonar att lille Carl inte får skötas om av personer. Det är nicht nach meinem Kopf sein, alltså som inte är efter hans huvud. Någon pappaledighet är inte aktuell, utan barnafadern vill att Hedvig Eleonora ska åka ner till honom i Polen, medan den lille kronprinsen då ska lämnas kvar i Stockholm. Han drar paralleller till hur Maria Eleonora får ner till Gustav Adolf, medan Kristina då lämnades kvar i Sverige. Kungen förestår att den som ska ha huvudansvaret för Karl är Kristina Ribbing, änkan efter Karl Karlsson Gyllenhjelm, som ju så förtjänstfullt tagit hand om många Vasa-släktingars barn, senast Karl Gustavs utomäktenskapliga son Gustav Karlsson, något vi berättade om i förra avsnittet. Och i april, året därpå, lämnar Hedvig Eleonora sin halvårs gamle son och beger sig till Ostpreussen där hon återförenas med maken. Hon skulle stanna i ett halvår och följa med mannen i fält och först i oktober återvända till Stockholm. Men det skulle visa sig att det var för tidigt att jubla över Polens fall. Polackerna hade inte gett upp och adelsmännen, prästerna, fick nu med sig bönderna i en stor folkresning mot de svenska ockupanterna. Och den berömda vändpunkten sker i polackernas heliga stad, Częstochowa, nordväst om Krakow, dit en svensk trupp anlänt i november för att belägra stan. Och inne i Częstochowa ligger klostret Jasnagora med sin berömda svarta Madonna. Kommer du ihåg, Fredrik, att vi faktiskt har varit där i en av våra bilsemestrar? Har du något minne av det? Vi bodde i Warszawa då, så åkte vi ner till Krakow. Vi var ju i Auschwitz, kommer ihåg, eller hur?
Ja, det kommer jag ihåg.
Just det. Och då stannade vi till här vid Częstochowa och gick in i en kyrka där vi såg den här svarta Madonna. Alltså det är alltså en bild av Jungfru Maria som hon är, alltså ett svart ansikte, va?
Mm. Ja, Auschwitz gav mer minnen, så att säga.
Jo, det är klart, det är klart.
Men men nu när du säger det så, ja, jo.
Mm. Mm. Det var ju lite texter, bilder och skyltar så här, om den svenskarnas belägring här. Och stadens och klostrets försvar leds av den legendariska munken Augustin Kordecki. Och man lyckas hålla stånd under vintern mot svenskarna. Och för de fromma katolska polackerna är det Jungfru Maria i Svarta Madonnans version som räddar klostret. Svenskarnas angrepp på landets heligaste plats vållar en våldsam förbittring bland polackerna. Och invånarnas heroiska motstånd blir signalen till att polackerna nu slår tillbaka. Gud har visat att han står på deras sida. Kung Johan Casimir återvänder från sin landsflykt och uppmanar nu alla polacker att ta till vapen mot de svenska inkräktarna. ockupanterna Chestochowa. De körs iväg och den polska motoffensiven blir under vintern och våren framgångsrik. Svenskarna börjar tappa greppet över situationen. Carl Gustav ställs inför ett val. Ska han överge sin position i norra Polen och bege sig söderut för att försöka slå ned upproret där? Eller ska han stanna i norra Polen och ge upp södra delen av landet? Ja, hur skulle du ha tänkt där om du har varit Carl Gustav?
Ja, det beror lite på. Har han dem på fall så är väl lika bra att fortsätta så att säga söderut och knäcka den här motoffensiven. Ja. Samtidigt så, för de kan ju bara bli starkare och starkare menar jag, även om man är på norra sidan. Mm. Men ja, samtidigt, ja, jag hade nog gått på alltså.
Ja, alltså kungens generaler de gör bedömningen att man inte har resurser att erövra och hålla hela Polen och rekommenderar det senare alternativet. Men kungen han är av en annan åsikt lite grann som du diskuterar tänker också. Så han lämnar bland annat sin bror Adolf Johan att stanna kvar i norr samtidigt som han själv beger sig söderut med sina trupper. Den här brodern Adolf Johan som vi senare ska berätta mer om, han har fått ett mycket negativt eftermäle i historien. Han hade tre stiliga titlar. Som kungens bror så var han prins av Sverige samtidigt som han var hertig av Stigeborg där han var född och bodde. Och han var också greve av Pfalz-Zweibrücken efter sin far. I mars utkämpas flera drabbningar, i allmänhet med polska segrar. Carl Gustav har uppenbarligen underskattat sina motståndare, tagit ut segern för tidigt. Likt Gustav II Adolf så strider han i främsta ledet och tar stora personliga risker. När han uppmanas att vara mer försiktig så svarar han att försynen styr hans liv. Svenskarna i norr lyckas inte inta den viktigaste staden Danzig. Och samtidigt inledde nu polackerna i maj en belägring av sin huvudstad, Warszawa. Och efter några veckor av intensiv beskjutning så stormar stan som faller. Wittenberg kapitulerar och tas till fånga och dör året därpå i polsk fångenskap. Men, om möjligt ännu allvarligare är att Rysslands tsar Alexej beslutat sig för att svenskarna ska köras ut ur Polen och i samma månad, maj, förklarar Ryssland krig mot Sverige. Tsar Alexej hade efterträtt sin far Mikael Romanov. Det kommer nog att ta det mycket i tidigare avsnitt då han gick ju segrande ur striden under den stora oredan med falska Dmitrier och den svenska tsarkandidaten Carl Philip, det kommer du ihåg?
Ja, absolut.
Alltså Mikael han var ju den första Romanov-tsaren. Ätten skulle ju sitta på den ryska kejsartronen ända tills ryska revolutionen 1917. Han var bara 16 år när han krönte sig tsar och satt sen på tronen till sin död 1645 vid 49 års ålder. Han fick med sin andra hustru 10 barn, men av de tre sönerna växte bara en upp till vuxen ålder, Alexej, som också han var 16 år, precis som fadern, när han blev tsar. Ryska trupper går nu in i Livland och belägrar Riga och under hösten kommer Ryssland och Polen att sluta vapenstillestånd och kan förena sina styrkor mot Sverige. Carl Gustavs första plan det är nu att försöka återerövra Warszawa. Han inser att svenskarna måste få förstärkning och han tar därför på nytt kontakt med kurfurst Fredrik Wilhelm av Brandenburg. De träffas och kommer bra överens. Carl Gustav berättar i brev till sin drottning att de båda blivit redlöst berusade. Men Fredrik Wilhelm ställer hårda krav för sin medverkan i Carl Gustavs kommande offensiv mot Warszawa. Så ska erövrade områden i Polen, de ska i stor utsträckning gå till kurfursten. I juli börjar tredagarsslaget om Warszawa. Både Carl Gustav och Johan Casimir ser detta som ett avgörande slag i kriget. Den polske kungen har förutom polska och litauiska trupper även muslimska tatarer från Krim till sitt förfogande. Carl Gustaf överbefälhavare med brodern Adolf Johan som ställföreträdare. Och Georg Wilhelm, han har Carl Gustaf Wrangel som andre man. Numerärt är de polsk-litauiska trupperna ungefär dubbelt så många, cirka 40 000 man mot cirka 20 000. Man har ju fortfarande inte uniformer, och för att känna igen sina egna har svenskarna och tyskarna halmkransar i hjälmarna och igenkänningsropet "Hjälp Jesus!" mellan varann. Slaget inleds den 18 juli med att drottning Kristinas gamla favorit Klaus Tott går till attack. De båda första dagarna spelas huvudrollen av de båda striderna, parternas kavallerier. Vid ett tillfälle under andra dagens strider är den svenska kungen riktigt illa ute. En händelse som påminner om när Gustav II Adolf var i hetluft. Med bara en följeslagare, en ryttmästare Travenfält, blir Carl Gustav omringad av 7 tatarer. Kungen lyckas med sina pistoler skjuta ned 2 tatarer och riktar ett hugg mot en tredje så att han faller av sin häst. Travenfält lyckas också skjuta ned 2 tatarer, varav de 2 återstående tar till flykt. Men farorna för kungen är inte över. Senare samma dag fick en polsk husar, Kowalski, in en träff med spetsen av sin lans i Carl Gustavs bröst. Men kungens harnesk, alltså dåtidens skyddsväst, så det räddar honom och en svensk soldat skjuter snabbt ihjäl polacken. Efter 2 dagars strider så leder svenskarna och tyskarna på poäng. Johan Casimir börjar tvivla på en slutseger. Och under den tredje dagens strider den 20 juli så tar Carl Gustavs trupper över initiativet och redan mitt på dagen drivs fienden på flykten. 3 dagars slaget om Warszawa är över med Carl Gustav och Georg Wilhelm som segrare. I tyska historieböcker ses detta slag som Georg Wilhelms triumf. Han börjar kallas den store kurfursten, och slaget ses som en början till den preussiska militärtraditionen. Alltså kurfurstens son, han skulle bli kung över det Brandenburg som då bytte namn till Preussen. Och hans son i sin tur, det är den berömde Fredrik den andre, Fredrik den store, du vet. Men, ja, alltså tyskarna är över detta, men tveklöst var ju Karl XIII Gustav överbefälhavaren över samtliga styrkor. Och helt klart framträdde här som en stor krigare, järv, beslutsam, kreativ och kylig. Med beslaget är drottningen Hedvig Eleonora som imponerar på alla med sitt mod och förmåga att höja stridsmoralen hos mannarna. Segen löser inte alla problem. Fienden kommer att fortsätta försöka köra ut inkräkten och ha större numerära resurser. Alltså, vad man väl kan säga är att en förlust hade varit en katastrof med slagna och tillfångatagna trupper djupt in i fiendeland. Carl Gustav återvänder nu norrut för att göra nya försök att erövra Danzig. Det finns en uppenbar risk att vi ska få ytterligare fiender på halsen, både Danmark och Holland. Nederländerna har skickat krigsfartyg till Danziger Bucht, och i Stockholm går rykten om att holländska fartyg närmar sig huvudstaden, och man bygger nu en försvarsanläggning där som kallas Skanstull, du vet. Men några holländska krigsfartyg kom aldrig. Att danskarna skulle utnyttja situationen och falla svenskarna i ryggen när vi befann oss i Polen, det var också något som ledde till ständig oro allt sedan kriget inleddes. Ryssarna häver belägringen av Riga, men har erövrat Dorpat, där vi har vårt andra universitet. Och de går också in i Ingermanland och erövrar fästningen Nyenskans. Det är ju samma område där vi idag hittar Sankt Petersburg. Och de går också in i sydöstra Finland. Så, när 1656 övergår till 1657 kan Carl Gustav konstatera att läget under året helt klart försämrats. Och under våren beslutar sedan den tysk-romerske kejsaren, Ferdinand III, att han ska stödja Polen. Han vill inte att detta katolska rike ska förlora kriget. Så, i början av 1657 är Sveriges ställning i Polen allvarligt underminerad. Det polska motståndet är inte knäckt. kurfursten, han verkar inte vilja fortsätta kriget. Ryssarna härjar i Livland. Den tyske kejsaren skickar trupper till Polens hjälp. Nederländerna är fientligt inställda och en dansk krigsförklaring kommer allt närmare. Man kan alltså säga att detta polska inventionsföretag har lett till en stor koalition riktad mot Sverige. Ja, vad ska Carl Gustav göra i detta läge? Har du något råd att ge honom?
Det känns som det är dags att åka hem, va?
Just det. Han vill lämna Polen. Men han vill inte åka hem. Utan vad tänker han sig istället? Vart ska han gå? Vart ska han bege sig? Han vill förebygga ett anfall från...
Ja, men det är ju två alternativ. Antingen går han upp genom Danmark och hem, eller så går han på längs Ryssland där och hem. Och ryssarna har ju redan härjat där på östra sidan. Mm. Så jag skulle säga att han tar ryssvägen hem, det tror jag.
Det skulle man kunna tro. Men han vänder sig istället mot Danmark. Han vill förebygga ett danskt anfall. Och när den danska krigsförklaringen kommer den 20 juni, då har kungen redan förberett uppmarschen västerut. Den 25 lämnar han det svårt krigshärjade Polen, där svenskarna har farit fram på ett otroligt brutalt sätt. Plundrat och härjat under de här två åren. Och han går genom Nordtyskland mot Holstein och Jylland. Så man kan väl säga att Carl Gustav... Jag vet inte om det är för mycket sagt att han närmast välkomnar den danska krigsförklaringen, för då har han ju ett skäl att lämna Polen, eller hur?
Ja, du menar, annars skulle han ansetts ha förlorat invasionskriget helt enkelt.
Ja,
så
nu.
Han har stolthet där, ja. Ja.
Alltså läget blir ju mer och mer besvärligt, för att säga närmast hopplöst. Och nu kommer danskan, nu kan jag säga att tyvärr, du kan inte vara kvar på. Nu drar jag här mot, jag måste ju möta danskarna här.
Ja, jag förstår.
Ja, vi får se. Nu kanske det är dags att lämna Carl Gustav för den här gången. Vi kommer ju följa hans danska fälttåg nu i nästa spännande avsnitt. Men innan vi slutar för idag så ska vi väl se lite grann vad som hände Kristina i Rom, eller hur? Efter sitt högtidliga intåg i Rom julen 1645 och mottagningen av påven, som vi berättade om i förra avsnittet, håller nu Kristina hov i det hem hon fått av påven, Palazzo Farnese. Att göra det kostar mycket pengar och exdrottningen får snart stora ekonomiska problem, i synnerhet som apanaget från Sverige efter offentliggörandet av hennes konvertering till katolicismen blir allt mer begränsat. Vi har talat om det ofta diskuterade ämnet om Kristinas kärleksliv. Hon var ju attraherad av både vackra herrar som Magnus Gabriel de la Gardie och Claes Tott och av vackra damer som Ebba Sparre. Men troligen hade hon aldrig någon fysisk relation med någon. Hon framhöll i brev gärna sin jungfruliga status. Som vi sett hade hon många manliga drag, en mörk röst som många kommenterat, ett utövande av manliga sysselsättningar som snabba ritter utan damsadel. Och samtidigt var han ju ointresserad av kvinnliga sysselsättningar och ett genuint ointresse av sitt utseende, av sin klädsel. I en bok av en viss Pignatelli beskrivs Kristina som en kvinna som blivit en man. Och i Kristinas exemplar av boken har hon kommenterat med att skriva i kanten för detta yttrande: Bello, bellissimo. Hon såg alltså något positivt. Hon kanske såg som sig själv som, vad heter det, icke-binär, eller?
Ja, det kanske hon gjorde. Historiens första kanske.
Ja, men nu i Rom på nyårsafton 1645 så träffar hon den person som nog är hennes livs stora kärlek, nämligen kardinalen Decio Asolino. De är ganska jämngamla, han är 32 och hon 29. Asolino, det är en charmig, intelligent, bildad, smidig person som trots prästkallet inte är ointresserad av kvinnlig fägring. Och han och Kristina träffas som sagt och helt klart faller hon för hans eleganta charm. Asolino blir en ständig gäst i Palazzo Farnese, så ständig att han kallas upp till påven där han bedyrar att inget otillbörligt förekommer vid dessa möten. Påven Alexander vakar över Kristinas moral. Han märker bland annat på att hon har för urringade klänningar. Ja, det stämmer säkert att de inte hade något förhållande, men de fann varandra i gemensamma intressen och trivdes oerhört bra i varandras sällskap. Vissa forskare menar att det var Kristina som var attraherad av Asolini, medan kardinalen kanske mer såg henne som en värdefull kontakt. Men andra menar att de båda verkligen var förälskade i varandra. Under våren 1656 ökar problemen för Kristina. Olika intressen försöker påverka henne och få hennes stöd. Mycket bottnar i konflikten mellan Spanien och Frankrike. Denna konflikt hade fortsatt efter Västfaliska freden. Vissa historiker ser det 30-åriga kriget mer som en kamp mellan Frankrike å ena sidan och Tysk-romerska riket och Spanien å den andra. Alltså en kamp mellan Bourbon och Habsburg. Habsburgarna styrde ju både i Wien och i Madrid. En mellan katoliker och protestanter i Tyskland. Och medan det blev fred i det härjade Tyskland 1648 så fortsatte alltså kriget mellan de båda katolska stormakterna Frankrike och Spanien. Kristina hade ju här, som vi berättat om, försökt medla i denna konflikt. De befann sig i Spanska Nederländerna, men med liten framgång. Denna konflikt påverkade i hög grad stämningen i Vatikanen med kardinaler som sympatiserade med respektive sida. Konflikten fanns i den omedelbara geografiska närheten då Spanien innehade södra Italien med Neapel som centrum. Den spanske kungen, Filip IV, han förväntar sig Kristinas stöd och vill att hon ska flytta tillbaka till Spanska Nederländerna. Till sist upphör apanaget från Sverige helt och hon behöver därför ekonomiskt stöd från påven eller Spanien. Men som den självständiga kvinnan hon är så vill hon inte komma i beroendeställning till någon. Hon känner ett behov nu av miljöombyte, precis som kusin Carl Gustav gjorde i Polen. I Neapel har en pest brutit ut och man är rädd i Rom att den ska sprida sig dit. Kristina anger nu två argument för att hon vill lämna Rom. Dels i rädslan för pesten och dels för att klara upp sin ekonomi. Eftersom kontakterna med Spanien försämrats vill hon besöka Frankrike och inleder en brevväxling med Frankrikes ledande man, kardinalen Mazarin. Hon lovar påven att hon ska vara tillbaka inom ett halvår. Påve Alexander VII föreslår att hon istället ska tillbringa sommaren i ett avlägset kloster i väntan på att pesten ska gå över. Men Kristina är ju inte den som låter sig övertalas att ändra planer, så han ger med sig och ordnar båttransport till Frankrike, till Marseille. Den verkliga avsikten med sin resa till Frankrike förtiger hon. Vilken är den verkliga avsikten? Ja, det kan vi ju berätta om i nästa avsnitt då vi ska följa de här båda kusinerna vidare.
Ja, ja men tack. Det ska bli intressant att se om hennes högfrederi, om det avslöjas på något sätt här. Men, ja, men tack för det här avsnittet. Så hörs vi om 2 veckor igen då.
Det gör vi. Tack själv Fredrik och tack alla kära lyssnare. Spännande fortsättning om 14 dagar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.